Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och det är onsdag morgon och idag så vill jag ha ett program som ska handla om att bevara evangeliet rent och obesmittat. Och då ska jag läsa en text som jag har fått del utav eller fått till mig. Och det är en text som en broder och vän till oss har skrivit och talat i ett sammanhang i Ukraina alldeles nyligt. Denna broder är där på en bibelskola och han fick tillfälle att tala. Och här är det han delade vid det tillfället. Jag läser. Kära bröder och systrar i Kristus. Jag träder fram inför er, inte som en utomstående, utan som en medtroende som delar samma kamp, samma hopp och samma uppdrag. Jag står här som en som har bevittnat mitt hemlands, Sveriges och faktiskt stora delar av västvärldens andliga förfall. Jag är här för att vittna, inte bara om Guds nåd, utan också om den allvarliga verkligheten av vad som händer när ett samhälle glider bort ifrån honom. Varför är jag här i Ukraina, långt ifrån mitt eget lands säkerhet och bekvämlighet? Svaret är enkelt. Det finns ingen sann säkerhet i världen, bortsett från Kristus. Det finns ingen tröst i en kultur som har bytt vördnad för Gud mot kärlek till världen. Jag har kommit för att uppmuntra er att hålla fast vid det som Gud har anförtrott er, att stå fasta mot kompromissens flodvåg och att fortsätta uppdraget att vara salt och ljus i denna generation. Det pågår ett krig, ett stort krig om människors själar. Det är ett andligt krig och jag har sett vad som händer när församlingen tappar inriktningen i denna strid. Mitt vittnesbörd idag är en varning men också en kallelse till mod och trofasthet. 1. Betydelsen av Guds fruktan. Bibeln lär oss att Herrens fruktan är början till kunskap, står det i Ordspråksboken 1:7. Denna fruktan är inte en krypande skräck utan en djup vördnad och häpnad som leder oss till att lyda och älska Gud helhjärtat. Utan denna grund blir vår tro ytlig och våra andliga barn växer upp utan den visdom och rättfärdighet som leder till evigt liv. I Sverige och stora delar av väst har vi förlorat denna fruktan för Gud. Det som började som ett pulserande kristet arv har urvattnats till en dålig form av religion. Vi lärde ut regler men glömde att undervisa om relation. Vi betonade kärlek men berövade den dess helighet. Resultatet är en generation som varken känner evangeliets kraft eller Guds majestät. När lärjungaskap reduceras till regler utan relation leder det till uppror och hyckleri. Människor lyder utåt men deras hjärtan är långt borta från Gud. Å andra sidan, när relation betonas utan regler, utan kallelsen till helighet, alstrar det förakt och kaos. Båda är förvrängningar av sann gudsfruktan som balanserar helighet och kärlek. Vad gick fel i väst? Bibeln varnar oss för faran i att förlora det som Gud har anförtrott oss. Domarboken 2:10-12 beskriver en generation som uppstod efter Josua, en som inte kände Herren eller de gärningar han hade gjort för Israel. Detta är tragedin med en tro som inte vidarebefordrats i sin fullhet. Vi ser detta mönster upprepa sig genom hela Bibeln och kyrkohistorien. Den första generationen förvärvar tron genom kamp, väckelse eller djup övertygelse. Den andra generationen ärver den, ofta till lägre personlig kostnad, men fortfarande med kunskap om dess värde. Och den tredje generationen fördärvar den, då den blivit likgiltig eller okunnig om dess sanna värde. Som domarboken 2, 10-12 säger: och hela det släktet samlades till sina fäder, sedan växte ett annat släkte upp efter dem som inte kände Herren eller vad han hade gjort för Israel. Detta mönster har upprepats både i gamla och nya testamentet, liksom i kyrkans historia. När en generation misslyckas med att föra vidare sin tro och sina värderingar till nästa, riskerar det att förlora det andliga arvet helt. Det är vårt ansvar att säkerställa att nästa generation förstår och värdesätter det andliga arv de fått. I Sverige har detta varit vår historia. Vi förlorade Guds fruktan. Regler blev legalism, och när det misslyckades svängde vi till motsatt extrem relation utan regler. Båda ledde till uppror och kaos. Vi anammade ett urvattnat evangelium. För att undvika att såra människor berövade vi evangeliet dess kallelse till omvändelse, helighet och lydnad. Och kvar blev ett maktlöst budskap som inte kunde förvandla liv. Vi kompromissade med världen. Istället för att vara salt och ljus lät vi kulturen forma kyrkan. Synd omdefinierades som ett personligt val och sanningen blev relativ. Fienden har lyckats späda ut evangeliet. Det har blivit ett sökarevänligt budskap, utformat för att inte förolämpa någon, men inte heller frälsa någon. Istället för att konfrontera människans själviskhet, vädjade till den. Människor erbjuds förlåtelse utan omvändelse, löften utan villkor. Detta urvattnade evangelium kan inte leda till sann frälsning. Som det sagts, du kan inte ta nåden och lämna sanningen. Du kan inte ta löftet och lämna villkoret. Om du delar Guds ord på detta sätt förvandlar du det till en lögn. Detta är det stora bedrägeriet i den moderna världen. Idén att vi kan ha Guds välsignelser utan att underordna oss hans auktoritet. Det är en lögn och den har lämnat oss andligt bankrutt. Ni, kära bröder och systrar, är förvaltare av ett rikt andligt arv. Släpp det inte. I väst har vi glömt vad det innebär att säga var heliga, för jag är helig, som det står i 1 Petri 1:16. Men ni vet det fortfarande. Låt inte världen stjäla denna sanning från er. Sant lärjungaskap börjar när människor konfronteras, överbevisas och leds till syndabekännelse. Detta är inte för att fördöma utan för att väcka hjärtan till insikten om deras behov av frälsning. Först då kan de omvändas och formas till Kristi avbild. Trons resa handlar inte bara om att följa, den handlar om överlåtelse. Jesus hade många efterföljare men få lärjungar. Varför? Därför att lärjungaskap kräver korset. Många var villiga att lyssna till hans ord, men få var villiga att låta korset, dödens verktyg, bli livets verktyg i deras egna själar. Korset är verkligen en symbol för död. Det är platsen där vår själviska, syndiga natur blir korsfäst. Men det är också platsen för uppståndelse och nytt liv. Det är både en symbol och ett redskap, en inbjudan att lägga ner vårt gamla jag och uppstå med Kristus. Problemet idag är att många människor vill följa Jesus utan att bära korset. De vill ha evangeliets välsignelser utan kostnaden av överlåtelse. Men som Jesus sa, om någon vill följa mig måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Står det i Lukas 9:23. Vad ni måste behålla: en hög syn på Gud. Håll fast vid Guds helighet, rättfärdighet och kärlek. Tillåt inte att han reduceras till en enkel spegelbild av mänskliga begär. Skriftens auktoritet. Stå fasta på Bibeln som Guds inspirerade, ofällbara ord. Den är er oföränderliga grund i en värld som ständigt skiftar. Kallelsen till helighet. Var inte rädda att predika omvändelse, tuktan och helgelse. Dessa är inte föråldrade begrepp. De är evangeliets kärna. Att stå fast i en föränderlig värld. Världen ni går in i eller som kommer till er är en där Guds avbild har förvanskats. I väst har Gud omformats till en figur som tolererar synd snarare än förvandlar liv. Detta är en falsk Gud och den kan inte frälsa. Hur man står fast? Jo, daglig hängivenhet till Gud. Börja varje dag i bön och skriftläsning. Låt hans ord förnya ert sinne och forma ert hjärta. Vägra kompromiss. Anpassa er inte efter denna världs mönster, står det i Romarbrevet 12:2. Stå för sanningen även när den är impopulär. Var rotade i församlingen. Sök gemenskap med troende som predikar hela Guds rådslut. Isolera er inte. Lev som vittnen. Låt era liv återspegla Guds helighet. Tala sanning i kärlek, men undvik inte evangeliets svåra sanningar. 4. Bibliska reaktioner på förföljelse. Jesus sa, har de förföljt mig ska de också förfölja er, står det i Johannes 15:20. Förföljelse är inte en möjlighet, det är en visshet för alla som följer Kristus. Men genom hela skriften och historien har Gud visat sitt folk hur de ska svara. Det finns 4 bibliska reaktioner på förföljelse. För det första, omplacera. Kallelsen att flytta. Det första och mest strategiska svaret är omplacering. Abraham lämnade sitt hemland. Israeliterna flydde Egypten och den tidiga församlingen skingrades från Jerusalem. Apostlagärningarna 8:1. Omplacering möjliggör förberedelse och bevarande men kräver urskiljning för att inse när Gud kallar sitt folk att flytta. Det andra är det fly, kallelsen att fly. Om omplacering inte längre är möjlig blir flykt nödvändig. Lot flydde Sodom, David flydde Saul och Maria och Josef flydde till Egypten med det lilla Jesusbarnet. Detta är ofta mindre organiserat och mer desperat, men det bevarar ändå liv och tro. För det tredje, gömma sig, kallelsen att gå under jorden. I vissa fall kallas Guds folk att gå under jorden. Detta var verkligheten för den tidiga församlingen i Rom, för troende under sovjetiskt styre och för kyrkan idag i länder som Nordkorea och Iran. Under sådana förhållanden blir valet mellan gott och ont tydligare, men utmaningarna är enorma. För det fjärde, martyrskap. Kallelsen att dö för Kristus. Det yttersta svaret är martyrskap. Från Stefanos i Apostlagärningarna 7 till otaliga troende genom historien är martyrskap ett kraftfullt vittnesbörd om evangeliets sanning. Som Paulus sa, till för mig är livet Kristus och döden en vinning. Står det i Filipperbrevet 1:21. Låt mig komma med både en varning och en uppmuntran. Varningen är denna. Om ni förlorar fruktan för Gud riskerar ni att förlora allt. Kyrkan i väst är ett exempel på vad som händer när kompromissen tar rot. Men här är uppmuntran. Gud är trofast. Hans nåd är tillräcklig och hans kraft fullkomnas i svaghet. Andra Korinthierbrevet 12:9. Om ni håller fast vid honom kommer han att hålla fast vid er. Slutsats. Bröder och systrar, vi är kallade att vandra den smala vägen, att hålla fast vid sanningen och att förkunna evangeliet utan kompromiss. Dela inte Guds ord, omfamna både hans nåd och hans sanning. Stå fasta, lev i helighet och låt era liv förhärliga Gud. Bön. Herre, hjälp oss att frukta dig på rätt sätt, att stå fasta i din sanning och att förkunna ditt evangelium utan kompromiss. Stärk oss att frimodigt förkunna ditt ord, även inför förföljelse. Forma oss efter din sons avbild och använd oss till din ära. I Jesu namn. Amen. Så långt denna predikan som en broder och vän till oss höll i Ukraina. Alldeles nyligen. Det är mycket tänkvärda ord Och som fortsättning på det här programmet så vill jag läsa lite i en text som jag själv skrev för några år sedan. Ett häfte som heter En stor hemlighet. Och den handlar mycket om man och kvinna nu för tiden i församlingen. Men jag ska läsa lite ur det här häftet idag och det är avslutningen i det här som jag mest skulle vilja läsa. Det sista kapitlet i detta häfte där det står församlingen upprättad. För det är ju precis det som vi behöver få vara med om, att församlingen verkligen blir upprättad efter Guds mönsterbild. Och det är ett stort och angeläget böneämne. Jag läser ur det här häftet nu. Där står det: den församling som Jesus bygger är inte av denna världen. Vi är i världen, men inte av världen. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi livnär oss inte av vad världen serverar av sina tankar och idéer. Vi har helt och hållet vår näringskälla hos Gud i hans ord. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himmelen, säger Jesus. Vi måste förstå att detta har en verklig, praktisk betydelse. Det är inte bara vackra ord som Jesus här säger. Genom den heliga andes hjälp kan vi se att det är sanning. Att i honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Den första församlingen som uppstod på pingstdagen fick en gemenskap som var född av den helige ande i deras liv. De fick genom den helige ande en sån kärlek till varandra att de samlades var dag. De kunde inte hålla sig ifrån varandra utan längtade efter varandras sällskap där de med glädje delade varandras bröd och prisade Gud tillsammans i hjärtats enfald. Folket höll dem i stor ära. De hade en andlig atmosfär som spreds runt där de var. Det står att de höll sig tillsammans. Men troligtvis så flyttade inte alla 3000 in under samma tak eller åt alla måltider tillsammans. De skyndade sig säkert dagligen till gemenskapen så fort de hade tillfälle. Ursäkta. Många sålde sina jordagods och slöt sig till apostlarna där de lade ner sina pengar för deras fötter. Allt gjordes som ett naturligt uttryck för den kärlek de hade fått till varandra. Alla gjorde det de hade möjlighet till efter sin situation. Säkert satsade de flesta i tro hela sitt liv och tillvaro på denna nya gemenskap. Därför blev många beroende av den dagliga utdelningen. Ständigt var dag var de endräktigt tillsammans. Församlingen blev deras trygghet både andligt och lekamligt. Många försök har under historiens gång gjorts att leva ett likadant församlingsliv. Och olika gemenskaper har bildats med ambition att förverkliga denna egendomsgemenskap som fanns bland dessa första kristna. En församling som avskiljer sig och försöker leva ett liv utanför det gängse mönstret blir snart sett som något underligt och de flesta vill ta avstånd för att inte själv råka ut för att bli sedd som underlig. Man sektstämplar snabbt alla sådana gemenskaper. Men själva sektstämpeln fick till och med de som hörde till Paulus under tiden han var verksam. Så en sann Guds församling bör inte vara rädd för att bli förtalad eller utfryst och sektstämplad. Det varje församling däremot måste vara uppmärksam på är att det inte uppstår ett osunt sektklimat. Det finns fyra ting som kan motverka den. Detta. För det första, i en sann Guds församling finns inte någon som uppträder som herre över de övriga. De som har auktoritet genom utväljelse från Gud uppträder ändå som tjänare åt församlingen och de samarbetar i ödmjukhet och underordnande med övriga ämbeten i församlingen. De som har ämbeten korrigerar varandra. Det andra är att förkunnelsen får prövas av syskonen. Det är Guds ord som förkunnas inte bara tål utan dessutom bör prövas och rannsakas. Det är Guds ord som ska åtlydas och inte människors ord. Var en tillåts att utvecklas och växa till i sin egen takt, även om en tillväxt förväntas ske. Man måste få utrymme att vara barn i Kristus, men också kunna tillrättavisas med kärlek och respekt av fäder och mödrar i församlingen, så att ordet får forma. Avstannar denna utveckling hos någon bör de ansvariga äldst i församlingen ge förmaningar och själavård. Det är osunt att stanna på barnstadiet, för det tredje synen inte sån att man anser att ingen frälsning finns utanför den egna gemenskapen. Var och en förstår att det finns många kristna utanför den egna kretsen, även om man också förstår att just den egna kallelsen är där Gud har satt den. Men ekumenik som kompromissar är mycket farlig, där man till priset av sanningen försöker förena det som ordet har åtskilt. Därför måste församlingen vara avskild från alla slags ekumeniska sammanslutningar. Ett avskiljande från allt besmittat är nödvändigt om man ska kunna bevaras ren inför Herren. Det som åtskiljer måste vara Guds ord. Detta måste likt ett svärd utföra sitt verk i var och en när det rikligen får bo ibland oss. Och det fjärde är transparens. Inga hemligheter får förekomma, utan de ledande bröderna måste ha full insyn tillsammans i vad som sker och ha fullt förtroende från de övriga så de kan komma med sina frågor till dem. Andebedömningens gåva behöver fungera så att ljuset får fullt ut avslöja sånt som inte hör hemma i församlingen. När vi vandrar i ljuset har vi gemenskap med varandra. Då kan inga hemliga agendor eller något annat som stör den gudomliga enheten få insteg. En Guds församling måste också vara fri från statens påverkan. Ingen världslig myndighet bör få något som helst inflytande i församlingen. Därför är det nödvändigt att vara fri från bidrag. Församlingens ekonomi måste komma från dess lemmar som ger sin tid, kraft och sina medel till Guds verk. Allt måste finansieras genom eget arbete eller frivilliga gåvor. När vi samlas i församlingen och låter oss uppbyggas tillsammans kommer Guds tanke och vilja till uttryck på ett sätt som aldrig kan ske på något annat sätt. Därför är det så viktigt att vi förstår att ha respekt för Guds församling. Det är inte vilken sammanslutning som helst. Det är ingen förening där var och en kan med demokratiska beslut dona och ändra efter sitt behag. Beslut tas inte genom diskussioner och majoritetsomröstningar. Nej, de måste tas genom att församlingens äldste beder och får Guds visshet om hans vilja i olika frågor. Och då måste de övriga böja sig för det. I församlingen kan inte våra tyckanden få utrymme allt efter våra egna världsfärgade uppfattningar. Guds vilja är att hans mångfaldiga visdom ska bli synliggjord för furstar och väldigheter i och genom församlingen. Hans ord måste hållas högst i alla frågor och vara den mönsterbild som råder. Hans ord måste få avgöra hur var och en beter sig, hur var och en framträder och var och en utstrålar. Där måste lydnad upprättas. Innan lydnaden är helt upprättad i församlingen kan inte Guds ljus fullt ut få sitt utflöde. Var och en kan genom olydnad fördärva för hela församlingen. Detta låter ju väldigt allvarligt, och det är just vad det är. Det handlar om lydnad för sanningen. Guds församling är ett heligt folk, ett egendomsfolk, en byggnad där Gud ska bo. Låt oss i ödmjukhet söka Guds ansikte och låta honom korrigera oss på alla områden. Församlingen är den åkerjord där våra liv ska bäddas ner för att ge frukt för Guds rike. Vetekornet måste dö för att nytt liv ska uppstå. Det är det som menas med att gå korsets väg. Att ta sitt kors på sig var dag. Så följer han mig. Som Jesus sa, det är så Jesus visade vägen och gick före. Han är vägen. Vi mister våra liv för att de ska kunna resultera i det nya livets uppenbarelse. Då kan inte våra egna tankar få rum. Då får Guds tankar helt och fullt sitt uttryck. Tänk när vi upplever hans närvaro fullt ut ibland oss. Jag hinner inte läsa mer idag, men vi kan återkomma vid något tillfälle. Och som sagt, det här var ur en skrift som jag själv har skrivit för några år sedan. Skriften heter En stor hemlighet. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag och hoppas att du har fått ut något värdefullt ur den här sändningen. Gud välsigne dig och på återhörande.